Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han tycker ju fortfarande att han är oskyldig. Alltså han är oskyldig och han berättar för mig att han menar på att staten har att det här att det var liksom en komplott från statens sida därför att han blev Svenska Spels största konkurrent. Och om Svenska Spel har en konkurrent så får staten in mindre skattekronor. Och då blir det mindre skattekronor till statskassan. Och därför menar Radde då att de var tvungna att plocka bort honom.
Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Dagens gäst är Johanna Bäckström Leneby, journalist och författare. Vi ska inrikta oss på hennes författarskap. Hon är flerfaldigt prisutdelad för bland annat Stora journalistpriset med mera och nominerad för ett antal gånger för Guldspaden, Augustpriset. Wow!
Mm.
Välkommen!
Tack så mycket!
Jag bara, wow, håller till där.
Ja, jag vet!
Ja, jag tycker att det är ju så. Hur känns det att höra den beskrivningen av dig?
Jag blir faktiskt lite generad.
Ja.
Och stolt såklart. Liksom. Men det är... jag vet inte. Det är också så här, ja, men det är väl inte så märkvärdigt. Men samtidigt, när man hör det så där uppradat så blir det så högtidligt på något sätt.
Och det där var ändå... Jag var ju ganska blygsam, eller snål kan man säga, med att ge dig alla de titlarna du har. För att det är mer än... Dina nomineringar, ja. Det känns som att du blivit nominerad vartenda år.
Nej, inte vartenda år.
Var och varannan.
Men,
var och varannan.
Ja, nej, men det har gått bra.
Det har gått bra. Ja. Men vad kul. För du är ju etablerad journalist och författare också nu. Men du har också varit blygsam. Jag läste någonstans att du har sagt så här att ganska vanlig journalist och tvåbarnsmorsa.
Ja.
Alltså kan man säga att du faktiskt är det?
Alltså jag tror att det är i alla fall... Ja, det tycker jag man kan säga. Det är min självbild. Att jag är ganska vanlig. Jag är född och uppvuxen i en by utanför Luleå med mina systrar och min mamma och pappa. Liksom och så. Och har ju liksom jobbat på.
Mm.
En sak som kanske är lite ovanligt är att jag har 0 poäng på universitetet.
Så du är självlärd?
Ja, jag började jobba som sportjournalist på gymnasiet.
Mm.
Och sen så slutade jag liksom aldrig jobba, kan man säga. Mm. För jag förstod att liksom, journalisthögskolan på den tiden var jättehöga betyg för att komma in.
Mm.
Jag var inte dålig i skolan, men jag var ganska lat. Och jag förstod att jag skulle aldrig liksom plugga mig till de här super, super, duper maxbetygen. Så jag var tvungen att hitta liksom andra sätt in i yrket. Så det är lite ovanligt.
Mm.
Men det var nog inte det du syftade på.
Jo, alltså det var inte det jag syftade på, utan jag var mer inne på att det kändes som att du lite blygsamt tycker att du inte är, eller tycker att du inte är, men att det blir ändå det här, nåväl.
Ja, men lite, jag tänker att det där kanske är just det jag sa, så att det blir lite generad. Att jag blir så här, ja. Alltså, samtidigt som jag såklart är jättestolt över att mitt arbete premieras. Och liksom, wow. Mm. Jag är verkligen... Jag blir lika glad varje gång någon säger att mina böcker är bra. Alltså lika glad varje gång. Man tycker att man ska liksom...
Och med all rätt. Alltså, ja. Vad är en bra journalist för dig? Vad definierar en bra journalist?
Jag tycker för mig är en bra journalist en person som är ganska ärlig i sitt arbete. Mm. Och då menar jag både så här med svårigheter och förtjänster, om du förstår. Och som verkligen gör sitt yttersta för att beskriva saker som det i själva verket är. Mm. Det låter... Jag vet inte, det kanske låter lite klyschigt och sådär, så är det väl alltid. Men jag tänker att det inte... Ja, de allra flesta journalister som jag känner gör verkligen så gott de kan. Mm. Sådär. Men det är en bra journalist för mig. Kanske som får... Jag vet inte, alla som tar del av mitt arbete vet nog att jag tycker om de här gråskalorna. Det som kanske inte är bara så här svart och vitt. Därför att jag tänker att människor och livet är så mycket mer komplext. Mm. Än så. Det är så mycket färger. Och där tycker jag liksom det blir intressant. Eller när det blir liksom kulturkrockar. Mm. Eller när det blir meningsskiljaktigheter. Inte för den sakens skull för att söka konflikt. Utan för att försöka söka förståelse. Det är sådana saker som jag själv uppskattar i journalistiken. Mm. Och så som jag försöker arbeta. Jag tycker också en bra journalist är att man alltid gör sitt yttersta för att komma till tal som är förstahandskällor. Att man inte nöjer sig med företrädare till exempel. Mm. Och med det menar jag så här, vad ska man säga? När jag jobbade som krimreporter till exempel så var det en del som nöjde sig med att prata med polisen. Och jag försökte alltid att prata med de som det handlade om också. Kanske de kriminella, kanske de som levde i de här brottens skugga. Och sådär. Mm. Så att, istället för att bara låta liksom så här, poliser och socialtjänst och de här filtrera verkligheten för en. Mm. Ibland så blir det... Nu gillar jag polisen och socialtjänsten och så det är inte det. Men jag tänker ibland blir det liksom som...
Ensidigt.
Ja, ensidigt. Och sen som du tänker dig som viskleken lite grann. Kommer du ihåg när man lekte den när man var liten? Man satt i en ring så där och så var det en som började säga en sak och så gick det runt hela vägen och så kom det ut något jättelustigt, sista personen. Och då tänker jag så här, om man bara går på det företrädaren säger, ja men jag har hört att, och sen så har den personen hört att, och så den personen. Hur vet jag som journalist då att det är det som kommer ut som, ja. Så att det är nog också det jag tycker en bra.
Nyfikenheten då, var har du fått den ifrån? För det antar jag att man måste ha väldigt mycket nyfikenhet som en journalist.
Jag vet inte typ veta saker. Jag har nog alltid tyckt om att ta reda på saken. Alltså, jag har nog alltid undrat saker. Mm. Och så, du har alltid försökt ta reda på det. Och det är lyxigt i det här jobbet. Mm. För du får ju liksom betalt för att ställa... Dumma frågor. Mm. Dumma frågor. Du får betalt för att ställa smarta frågor också. Men du behöver aldrig oroa dig för att ställa en dum fråga. Eller att känna så här, gud det här kanske jag redan borde kunna. Eller du vet, sådär som man kan känna. Det känner jag aldrig. Utan jag tänker så här, om jag undrar någonting så är det säkert massa andra som också undrar det.
Så lite grann, man får liksom ett fritt spelrum och ställa vad man vill för frågor.
Ja, ungefär som du har det här i din kanal.
Exakt. Liksom. Ja, men jag håller med dig, absolut.
Ja,
absolut. Man har ett litet veto i att få veta.
Precis. Men
2015 skrev du Handelsvara kvinna. Mm. Berätta om den boken och vad var det som fick dig att skriva den boken?
Jag hade gjort ganska många granskande reportage om trafficking. Mm. Boken handlar om trafficking och sexhandel i Sverige. Mm. Framförallt i Göteborg. Och jag var krimreporter på Göteborgsposten då och hade gjort väldigt många reportage om trafficking. Och dessutom så följde jag sexhandeln på nära håll. Därför att jag bor precis bredvid prostitutionsstråket i Göteborg. Så att det blev liksom varenda gång jag gick hem på kvällen så gjorde jag typ fältstudier. Vare sig jag ville eller inte. För jag träffade på de här tjejerna. Mm. Och så var det ett förlag som jobbade med reportageböcker som frågade om jag inte kunde skriva en bok om ämnet trafficking. Och då hade jag, precis i den vevan så var det den som var, det var då Sveriges största trafficking-härva, då dömdes ett antal rumänska män för människohandel. Och just brottet människohandel hade precis kommit något år tidigare. För tidigare fanns det inte...
Ja. Nej, precis. För det var helt färskt då.
Det var färskt. Och de dömdes för just människohandel. Och då var det lite sådär... Det var precis de här rumänska kvinnorna som det handlade om, som jag hade sett liksom, hemma på min gata, okay, eller min parallellgata då. Och en av dem hette Diana, som jag skriver om i boken, jag kallar henne för Diana. Och då hade jag en tanke om att jag skulle berätta hennes historia. För hon var polisens nyckelvittne i hela den här stora härvan. Och var en ung tjej från Rumänien som lurades till Sverige när hon var 21 år. Och hon trodde hon skulle jobba i äldreomsorgen. Mm. Alltså i äldreomsorgen på något vis. Och när hon kom hit så blev det inte så. Utan det var hela tiden meningen att hon skulle sälja sex på gatan. Så jag berättade liksom hennes historia. För hon var liksom ett typfall, om man säger så. Som ett trafficking-offer. Och sen så var det också intressant... tyckte jag, i hela den här härvan, just det här som jag pratade om förut, den här gråskalan, därför att flera av de här tjejerna som också var brottsoffer, de försvarade sina hallikar, de sa att det var deras pojkvänner, att de liksom tjänade pengar, att männen hade lovat dem att de skulle liksom bygga husen och att de, allt det här liksom som man brukar kalla för, ja men du vet, Stockholmssyndromet, när man börjar liksom hålla med sin...
Och man faller för den personen, ja, känslomässigt.
Ja, men man gör det. Ja, och de knyter
band.
Det, nej, men precis. Så det tyckte jag också var väldigt spännande. Plus att, för allting är ju inte... Alla är inte onda och alla är inte goda. Liksom, utan vi människor är mycket mer komplexa än så. Så den handlar om det. Och dessutom så handlar det om polisutredningen. Därför att Diana då hjälpte ju polisen var nyckelvittne. Men sen när jag började granska det här och titta på hela utredningen, och då ska man veta att polis och åklagare var väldigt stolta över den här utredningen. Jag hade presskonferenser precis när åtalet kom, du vet, som de brukar ha ibland sådär. Och de var jättestolta över att de hade nöstat upp den. Men sen när jag liksom började, jag intervjuade Diana och jag var nere, hon hade skyddade uppgifter och jag var nere i det landet och hon bodde i då och pratade med henne och var hemma i Rumänien och pratade med hennes mamma och hennes, hon hade två små barn också som hon hade lämnat efter sig. Så såg jag att de hade inte... Polis och åklagare hade inte gjort sitt jobb ordentligt.
Okej, så det var ingen fullständig...
Nej, det var det. De fick fast många. Men den som hade hennes hallig, den som hade lurat henne, den på grund av olika misstag som de hade gjort, eller prioriteringar som de hade gjort, så var han fortfarande fri. Mm. Vilket gjorde att det var katastrofen för henne. För han kom ju naturligtvis från grannbyn liksom, hemma i Rumänien, vilket är väldigt vanligt. Och hon var skiträdd och du vet, hon hade inte vågat åka tillbaka. Olika förvecklingar. Så där blev... Och det var egentligen två duktiga åklagare som hade målet, men de, där hade de gjort massa misstag.
Så hade de för bråttom eller vad kan det
nej,
vara?
Jag tror att, ja, nej, det de sa till mig var att de hade ju redan några hallikar som de visste de förmodligen skulle kunna gå upp i domstol med och få dömda för människohandel. Då blev det liksom att de struntade i honom därför att de sa till mig att de var tvungna att begränsa målet på något sätt.
Så det var en ekonomisk fråga?
Ja, jag tror att det var det. Och så till mig sa de att ja, men vi kan inte låta folk vara häktade hur länge som helst. Men jag kunde visa genom min granskning då att det höll inte riktigt som argument. Utan de borde ha tagit med honom. De utsatte henne för oerhört stor fara. Och det blev till och med en internutredning mot dem på polisen. Och de friades, gjorde de. Och det var förmodligen rätt. Men det var bra att de ändå tittade på det ordentligt, tycker jag.
Så innan vi går vidare till nästa bok som jag också vill så här, prata lite grann om. Så här, men känner du att när det gäller just så här, trafficking och sexhandel, ja, det är samma sak då, men prostitution och pedofili, alltså den formen av brottssfären, tycker du att det är någonting som polisen prioriterar för lite av, eller har vi en lagstadga som inte liksom funkar?
Det är svårt för mig att säga. Alltså just nu med alla skjutningar och sådär så måste man ju prioritera. Det är ju en liksom akut situation liksom i samhället. Så att, och Jag tycker alltid man ska prioritera sexbrott. Därför att det är kvinnor och barn som far oerhört illa. Liksom. Det tycker jag är viktigt. Sen är det ju liksom ett dilemma det här. Med om man säger så här, för att få någon dömd för människohandel, det är där du har de långa straffen egentligen, så krävs det väldigt lång spaning. Och liksom, du måste verkligen bevisa allt det här såklart. Det är ju, som journalist kan jag ju bara beskriva, men rättsväsendet måste ju alltid bevisa allting. Och det gör att de här spaningstiderna blir väldigt långa, och det gör också att det blir kostsamma utredningar. Dessutom så är det ett annat dilemma. Om du säger att du är polis och så sitter du och spanar utanför en lägenhet där du vet att det, här inne i den här lägenheten så är det en 20-årig flicka som far oerhört illa. Du bara ser hur män rasar in i lägenheten och du vet att alla där betalar för hennes kropp att hon ska göra saker. Ska du då sitta stilla i din båt, i bilen och bara veta om det här utan att ingripa?
För att kunna ta någon
för att sen 3 månader senare kunna ta dem på ett längre straff. Förstår? Det är liksom, det är ett litet moraliskt dilemma det här. För jag tänker mig att som polis, som man instinktivt vill man ju bara gå och slita upp dörren och rädda den här stackars unga flickan från de här männen och det hon utsätts för. Men då kanske du inte får fast dem för något långt fängelsestraff. Visst är det lurigt?
Ja, det är jättelurigt. Ja. Det är ju... Wow, ett moment 22 av
ja, men verkligen. Så man är glad att man slipper. Du och jag behöver ju inte göra de övervägningen.
Vi behöver ju bara beskriva.
Vi behöver bara prata om det.
Det är mycket, mycket enklare. Absolut. Bra input där. Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Det är ganska logiskt.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
2020 släppte du, eller det var ingen debut utan det var en fortsättning på skrivandet med familjen.
Ja.
Wow. Och den satte igång motions. Alltså det blev ju så här snöbollseffekt från alla håll. Uppskattad bok. Vad känner du själv nu sen när du tittar tillbaka? Det var ju 3, nästan 4 år.
Ja, precis. Sen, 3,5 och den kom i maj där. Mm. Precis, corona var det.
Ja, precis. Dessutom.
Nej, men jag tycker att det är en bra bok faktiskt fortfarande. Mm. Jag tycker att det är den... Jag är väldigt stolt över att jag skrev den. Och jag tycker att den också... Den beskriver en... Nu handlar ju den om familjen i Angered. Mm. Det hade lika gärna kunnat handla om en annan familj. I någon annan förort, tänker jag. Så att, och sen så tänker jag att det blev en väldigt viktig debatt. Eller fortfarande en viktig debatt. Som jag tycker att alla människor som bor ute i förorten... Som måste hantera den här typen av strukturer ofrivilligt. Mm. Jag tycker att de förtjänar en ordentlig debatt och att resten av samhället ser dem och förstår vad det här innebär. För att jag tänkte så här, vad ska jag säga, när jag skrev den, jag tänkte så här att när man har läst klart den här, då vill jag att man ska liksom förstå vad ett parallellt samhälle är i verkligheten. För jag upplevde att politikerna pratade om parallella samhällen och bla bla bla. Men jag tyckte så här, vad är det? Hur ska man fatta det liksom?
Ja,
det är
ju precis.
Det är svårt.
Det är svårt. Men det som jag tänker på när jag pratar om den boken, och framförallt efter jag läste det, så var det ju verkligen en fördjupning i alltså hedersvåld och makt kring från en familj, i en familj, kring samhället, alltså det här fenomenet klansystem och så.
Precis.
Visste du direkt när du var på väg in i hela den här rapporteringen och research kring allt det här att det var det handlade om, alltså det här klansystemet, eller var det att det var en det här är en kriminell familj? Alltså,
nej, det visste jag ju. Ja, precis, men jag känner ju till hederskultur ganska väl och gjort journalistik tidigare om det också, eftersom att jag var krimreporter. Ja. Och vi hade ganska uppmärksammade sådana hedersvåldshistorier i Göteborg med blodshämnd och mord och sådär. Mm. Tidigare, som inte hade med familjen att göra liksom, på något sätt. Så att det kände jag ju till. Men jag tyckte också några av mina intressantaste samtal som jag har haft i mitt liv, det var verkligen med familjens överhuvud. Nu vet jag att han... Alltså nu är ju liksom stämningen lite frostig oss emellan. Liksom, för de ville ju inte att boken skulle skrivas. Men han och jag kommer från helt olika världar. Mm. Och ser verkligen världen på helt olika sätt. Här är min sätt att se världen. Jag kom uppvuxen i en svensk kontext. Där jag ser liksom... samhället är gott och förstår, med en stark stat. Mm. Och han är uppvuxen på ett annat sätt. Där familjen är det centrala.
Mm.
Och här var det ju liksom en... Det är en kulturkrock.
Det du pratar om tidigare, ja.
Precis, och det tycker jag är väldigt... Det är väldigt, väldigt intressant. Och spännande. Och det, jag försökte ju beskriva det så gott som möjligt. Utifrån min svenska kontext. Mm. Därför att vi bor ju ändå i Sverige allihopa. Och här... Har inte den typen av strukturer någon plats? Därför här har vi ett fungerande samhälle och ett rättssystem. Och liksom. Samtidigt så är det ju... När han och jag satt och pratade... Så beskriver han ju liksom hur han hjälper... Han upplever ju att han hjälper till i samhället.
Mm.
Och hur han... Hon är ju med imam och en respekterad person också. Ska man komma ihåg. Och han menar ju att... Det är mycket bättre, till exempel i skjutningar nu, om vi tar två gäng som skjuter på varandra. Så menar han ju att det är mycket bättre att han kommer in och medlar mellan de här två gängen. För att då får han slut på skjutningarna direkt.
Mm.
Istället för att då en familj, alltså de ska gå till domstol och alla ska känna sig illa till mods. Och liksom det skapar en massa blodsämd och skjutningen slutar inte. Och det svåra är, eller jag tycker egentligen inte att det är svårt, men vid första anblicken så kan man ju tycka så här, men det är ju toppen om han kommer in och medlar och vi får slut på skjutningen. Och jag vet ju att han har gjort det också i vissa fall. Så det är ju inte bara snack liksom, att det skulle kunna vara så, utan jag vet ju att han har gjort det.
Mm.
Men det är klart att om man tänker den tanken fullt ut så är det ju helt omöjligt. Vi kan ju inte ha olika patriarker som sitter på olika ställen med egna lagböcker.
Mm.
Utan vi måste ju tro på ett rättssystem, även om det är ett rättssystem där kvarnarna mal långsamt, om du förstår. Och att folk blir illa till mots, det är ju liksom meningen, kan man ju tycka.
Du menar en rättsstat i en rättsstat?
Ja, precis. Det är liksom meningen. Och vi är ett rättssamhälle. Så att, men det finns ju någonting attraktivt i det här med att skjutningar tar slut fort.
Mm.
Men förstår du? Det här,
jag förstår precis.
Ja, men det är också ett dilemma. Liksom.
Ja, och det som hände då under den perioden var ju också att man spärrade av då vägar in
Angered,
till så att allmänheten kunde inte komma in, ambulans och polisbilar och men överlag. Mm. Så det blev ju ganska surrealistiskt hela situationen i sig. Men den boken kommer att röra upp en massa känslor som du sa. Hur kändes det för dig då? För att det var under ganska lång tid som du jobbade med just den här familjen och innan boken släpptes.
Ja, precis. Jag tyckte som sagt var, jag uppskattar ju, jag är ju journalist. Mm. Så i min värld så är det bara bra att lyfta upp saker till ytan.
Mm.
Och så kan vi prata om det.
Mm.
Det är liksom det är min grundinställning. Vi lyfter upp saker och så pratar vi om det. Mm. Och så det är inte, jag ser inte, min uppgift är inte att rätta till saker. Utan mitt jobb är att visa. Och sen så finns det andra liksom system som kan rättas till saker om det behöver rättas till någonting. Jag kan visa på missförhållanden. Liksom. Mm. Så att jag tyckte det var bra att man pratade om de här sakerna. Liksom problemen med hederskultur, kriminalitet inom familjer och klanstruktur. Och jag tror att det är bra också att man fick en förståelse för liksom, lojaliteten för familjen.
Mm.
Att det är det centrala, vare sig du vill eller inte. Du är lojal mot din familj. Det är liksom...
That's it.
Mm. Och ibland kan jag tänka mig... Alltså, du vet... Vi kan ha något sånt där romantiskt skimmer som svenskar. Liksom, att tänka så här... Ja, men, stora italienska middagar och familjen.
Sopranos-grejen.
Men det är ingen lek. Det är ingen lek. Och liksom det är många som far illa. Både i familjen men framförallt utanför familjen. Liksom, när det förhåller sig på det här sättet.
Och vi vet ju, jag har ju i tidigare avsnitt haft ju medlemmar från familjen, ja, där vi också pratade om, och där jag liksom var lite mer in på det snacket om att du kanske inte träffade familjen tillräckligt mycket och sådär.
Mm.
Men nu har det ju visat sig att du har ju, så som du själv säger, med familjens överhuvud, haft flera samtal, och du har ju följt med familjen under en lång tid.
Mm.
Så där vill jag ju också ge dig cred och kanske en eventuellt ursäkt för att man liksom inte har tryckt på det påståendet mer. Men
fast jag såg ju på det avsnittet,
ja,
och man kan förstå att han säger så. Liksom. Det är ju hans försvar. Men med all respekt för Tati, han hade ju absolut ingen insyn i min process. Och vad jag vet så har han och jag aldrig pratat.
Nej.
Så att, och det, jag tycker inte det är konstigt att inte han vet allting. Liksom. Mm. Alltså det är ju en del i en arbetsprocess.
Mm.
Och det finns ju, jag skulle säga att det finns ingen i familjen som vet vem jag har pratat med och hur jag har pratat, förutom de som är med och citerade.
Mm. Mm.
Så att,
ja, men jag förstår.
Ja, så är det.
Och med den vetskapen så säger jag det jag just sa. Men, wow. Det känns lite som att du fick, vad ska man säga, blodad tand på ett positivt sätt att skriva vidare. För sen så har ju du varit med om någonting spektakulärt. Du har ju träffat Radu Kotu.
Mm.
Berätta om honom, spelkungen.
Ja, men Radu Kotu och spelkungen, det är också en historia som har funnits med mig ganska länge. Som handlar om... Det handlar om Radu Kotu och det handlar om Sveriges första maffiarättegång. Och det handlar också om Sveriges första stora myndighetssamverkan.
Mm. En grej i taget nu. För precis. Det är jättefantastiskt intressant.
Vad vill du ha först?
Jag vill ha samhällsfrågan. Alltså, svenska spel, det här med spelmonopol i Sverige. Ja. Och liksom hur mycket det påverkar.
Jag börjar från början. Jag tror det är lättare att hänga med då. Radu Kotu var en person som kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige i början av 70-talet. Det var ju efter krigstiden som Sveriges industrier skrek efter arbetskraft.
Mm.
Så att då ville man ha folk från hela Europa, kom till Sverige och jobba i våra industrier som SKF och Volvo och alla industrier. Mm. Och Radu Kotu var en av dem. Då var han 19 år. Och började jobba på Volvo. Och sen så kan man säga att han har alltid varit en entreprenörstyp.
Mm.
Alltså väldigt en person som hela tiden han är intresserad av teknologi, han är intresserad av elektronik, ser till att lära sig saker och vill hela tiden framåt. Och superintresserad av spel.
Mm.
Och är ju inte jag från Balkan och är ju inte liksom joggig på något sätt. Men alla mina kompisar som kommer därifrån säger så här.
Jag vet exakt vad du ska säga, men kör.
Okej, jag säger vad jag ska säga och så får du se om jag har rätt.
Ja.
Alla säger så här. Alla joggar älskar spel.
Alla.
Var det du skulle?
Alla jag känner.
Alla du känner, ja.
Alla jag känner, och jag känner jättemånga.
Precis. Och alla, även om inte mina kompisar älskar det, så säger de så här. Mina föräldrar, alla de här liksom pokerkvällarna man har varit med och så. I alla fall. Så att han är väldigt barn av sin tid då, om vi ska generalisera. Från två tomma händer så byggde han upp ett företag som heter RKC. Som var, när det stod på toppen så omsatte det hundratals miljoner kronor. Och vad han gjorde var att han hittade ett sätt att ställa ut spelautomater. Du vet, sådana Jack Vegas, man har dem i hela Sverige på olika pizzerior, gatukök. Känner du igen dem? Har du spelat på dem?
Ja, men jag är ju barn av min tid också.
Ja.
Så får vi inte ta ifrån mig.
Nej, precis. Ja, du vet precis vad jag pratar om.
Ja.
Ja, jag minns också detta. Liksom. Och det finns ju fortfarande på många ställen, ska man komma ihåg.
Fast mer statligt nu idag, känns det så.
Ja, men det gör det också. Men det var ju bara ett halvår sedan jag var och spelade i Göteborg på ett ställe. Ja. Bara för att jag var tvungen att se.
Liksom.
Okej, vart finns de nu? Liksom, och sådär.
Mm.
Så att, det står i boken också.
Mm, ja, kul.
Så att, så det var det här spelet. Sen märkte polis och myndigheter, de kände ju till allt det här.
Mm.
Vad de såg var så här, okej, vi förstår att det här är ju illegala spelautomater. För Svenska Spel hade ju spelmonopolet.
Mm.
Så det var ju inte bara ställa in spelautomater hur som helst. Så det krävdes tillstånd och lagarna ändrades lite allt eftersom liksom, för att få bukt med typ sådana som var framgångsrika som Radekotor. Så de visste att det var illegalt. Men varje gång de gjorde beslag på olika ställen där de här med automaterna så, och tog de här spelautomaterna. Det var ju inte bara, för de är ju otympliga liksom, och bär omkring. Ja. Så i alla fall, så tvingades de lämna tillbaka dem till RKC direkt efteråt. Och istället så dömde man då kanske den här pizzeriägaren liksom för brott mot lotterilagen, vilket var ett bötesbrott. Men man kom liksom aldrig åt Radekotor och hans bolag och pengarna. Så till slut så tröttnade ju myndigheterna och tänkte så här, okej, vi måste komma åt Radekotor. Hur ska vi göra? Vi måste ta bort all lön från all inkomst från honom. Då bestämde man sig för att man skulle gå samman alla myndigheter.
Vilka myndigheter då?
Det var polisen såklart, det var åklagarmyndigheter, framförallt ekobrott, Skatteverket, det var tullen, det var liksom, you name it.
Banker, allting.
Allting. Mm. Och så börjar man tänka så här, vi ska gå på pengarna. Vi ska ta bort alla inkomster från honom. Och det var så man började jobba liksom, för att bam, 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 så. Och till slut så hade man kommit så långt så man gjorde ett jättebeslag på... Det är fortfarande det största beslaget i svensk kriminalhistoria, fick jag lära mig under tiden jag skrev boken. Där man slog till mot hundratals småföretagare runt om i hela Sverige som hade RKCs spelautomater. Samtidigt som man slog till mot Rade, hade sitt huvudkontor i Tyskland. Samtidigt som man slog till mot... Ja, det är en lång historia, det står i boken. Då hade han avvecklat RKC och istället hade det startat upp små... andra bolag som polisen kallar i RKC-sfären, om du förstår. Det var det de visade i rättegången sen, att han var superchefen ändå, även om fast han inte stod på några papper. Så hittade man servrar i Tyskland. Och i de här servrarna så hittade man bevis på att spelautomaterna var programmerade på ett helt illegalt sätt.
Okay.
Ja, så att det var
där kärnan var.
Det var där kärnan var. Och sen så hittade man också en vit bokföring som man visade för Skatteverket. Och en svart bokföring som man hade, för han var noggrann. Han är ju en duktig företagsledare.
Ja, liksom. Så det var ju också noga att ha koll på det.
Som ja, jättekoll. Okay. Men för polisen blev det ju guld.
Ja.
Därför att då kunde... och när man gick på pengarna så fick man också våldet. För det var ju det de såg också. Att det var ett antal våldsdåd som kom i kölvattnet.
Utpressningar?
Nej, han dömdes till anstiftan till mordförsök och medhjälp till mord i tingsrätten. Anstiftan till mord i tingsrätten. Sen friades han från det. Det var Ratko Djokic, om du minns honom.
Ratko Djokic i Sjöholmen?
Ja, exakt. Det var Radekotor dömdes för att ha beställt det mordet i tingsrätten. Ja, precis. Utanför boxningsklubben. Ja. Men sen det friades han från... för i hovrätten ska sägas. Och så dömdes han för ett mordförsök på en före detta kompanjon då, som vände sig mot honom och ville starta eget. Det är en väldigt fascinerande och spännande berättelse. Man kan läsa om den i boken.
Hur var han då?
Jag träffade honom. Ja. Han var trevlig. Jag tyckte han var smart person, väldigt trevlig, pratsam. Jag märkte i alla fall att han är intelligent. Han är också en sån man som man märker att han är van att bestämma.
Okej.
Okay. Ja. Han är van att inte bli motsagd och sådär, tyckte jag. Men jag tyckte han var väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Så.
Lätt att göra med.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Men vi hade ju en trevlig lunch också. Vi hade ju kommit överens om att sitta. Så vi satt och pratade i många timmar. Så att han är... trevlig. Det ska man ju komma ihåg att... Det jag berättade här om boken. Och det står också i boken. Han tycker ju fortfarande att han är oskyldig. Alltså han är oskyldig. Och han berättar för mig att... Han menar på att staten har... Att det var liksom en komplott från statens sida, därför att han blev Svenska Spels största konkurrent. Och om Svenska Spel har en konkurrent så får staten in mindre skattekronor. Och då blir det mindre skattekronor till statskassan. Och därför menar Rade då att de var tvungna att plocka bort honom.
Mm.
Och att det var en liksom komplott så där, som alla var inblandade i. Så det var liksom, ja, det var därför han dömdes för alla de här brotten. Och han har inte erkänt, vill jag bara vara tydlig med. Men det är bra att veta liksom, ja, att han håller inte alls med om detta.
Nej. Och vad dömdes han till? Han fick ganska lång straff.
I tingsrätten så fick han 14 års fängelse. Och i hovrätten så fick han 12 år.
Långa straff.
Det är jättelånga straff. Och det var ju grova ekonomiska brott då. Och sen så var det ju våldsbrotten.
Mm.
Och det där 14 års fängelse var då när han dömdes. Så var det då längsta tidsbegränsade straffet som någon hade fått i Sverige. Så är det inte riktigt nu. Nu är det 18 år. Liksom.
Nej, precis. Mm. Och jag tänker så här, när du träffade honom där, ja, det är inte så att han skulle kunna känna sig ångerfylld. Eller ångerfull. Eftersom han anser sig vara oskyldig. Mm. Men var det någonting som han gav en hint om att han kanske skulle kunna ha gjort annorlunda? Kan det vara att också, eller min fråga är ju den, en person som gör sådana noggranna beräkningar och har sån koll på hela imperium, kan det vara någonting där han känner sig, uff, att jag gav dem det här?
Inte som han sa till mig.
Nej.
Utan han är ju utsatt för en komplott då. Så att det här borde ju aldrig ha hänt. Och de som vittnade, och det beskriver jag i boken, man skulle veta att nästan inga vittnen kom ju till tingsrätten. Mm. Ingen vågade vittna mot honom, liksom nästan.
Mm.
Och det är så uppenbart, alltså, ni får läsa om det i boken.
Ja, men precis.
Jag beskriver det, men i alla fall så var det så. Och det menar ju han att det var ju för att ingen ville vittna, för att folk ändå ville hjälpa honom. Så det var därför de tänkte, jag kommer inte till rättegången.
Mm.
Så jag frågade honom, men det kanske var för att de var rädda för dig. Han bara, nej, det är klart att det inte var att de var rädda för mig. Liksom. Utan det var för, liksom. Ja, men åklagaren Christer Petersson, han som sen blev känd för att lägga ner Palme-utredningen.
Ja, Christer Petersson, ja precis. Ja. Jag kopplade namnet direkt.
Ja, precis.
Christer
exakt.
Petersson mot Christer Petersson.
Ja, det är så lustigt att
det är jättelustigt så. Faktiskt.
Precis, han var åklagare för våldsdelen i den här, i Röde Kotors mål. Och han sa att det här var den första maffiarättegången som vi hade i Sverige. Därför att det var just, ingick allt det här med pengar, våld och liksom att man tog ett samlat grepp.
Det krävs liksom att den ska ha flera delar, så att säga. Vad var det mest överraskande för dig i din research och resa kring den här boken? Fanns det någonting? Jag antar att det var många aha-upplevelser, men...
Ja, alltså aha-upplevelser. Jag vet inte om det var aha-upplevelser sådär, men jag tycker nog hela research, grejen är att jag blir nästan alltid intresserad när jag intervjuar folk över, för alla människor har någonting att berätta.
Och gud, nu menar jag att bara,
vad sa du?
Gud vad jag håller med dig.
Ja, eller hur? Man blir så här, det är verkligen. Jag tyckte det var intressant att träffa Radia såklart. Liksom. Mm. Det gjorde jag. Men det var lika intressant att intervjua alla andra personer. Även de som, det är många personer som inte är med i boken som jag intervjuat i min research.
Mm.
Jag kan inte säga att det är precis någonting som har överraskat mig. Men jag slås alltid av det när jag arbetar. Att det är liksom, men gud, tänk att jag får möta de här människorna liksom, och prata med dem. Och du vet, lära mig saker. Och det är alltid, jag är väldigt tacksam för det. Även om det inte är en överraskning. Men det blir som en överraskning. Även om jag har jobbat liksom med det här i hela mitt liv. Liksom, så är det fortfarande en... Men gud.
Wow, just det. Ja. Den där känslan.
Ja,
en återupplevelse.
Ja, det är det faktiskt.
Wow. Slutligen så tänkte jag... Tack för att du kom. Alltså, vilken fin stund. Alltså. Jag känner verkligen berikande att få prata med dig. Det bara rullar på jättefint. Det är så många grejer som jag känner att jag vill parera. Men det kommer så lätt ändå. Finns det någonting som du känner att du värderar jättehögt men som andra inte gör?
Och vad tänker du på?
Ja, men jag brukar ju ställa den till mina gäster och brukar många svara så här, men familjen och lite så här.
Jag tänker andra kanske också värderar det. Jag värderar väldigt, väldigt högt att jag är frisk.
Mm.
Det är, jag ska inte säga varje dag, men åtminstone flera gånger per vecka. Så tänker jag så här, gud, tänk att jag är frisk. Tänk att min kropp fungerar. Tänk att jag kan gå här på gatan. Tänk att jag liksom kan träna. Tänk att jag får ett roligt jobb.
Mm.
Jag är... Jag hör hur liksom smörigt det här låter nu. Liksom, det är nästan så att man vill ha en liksom, liten fiol i bakgrunden. Men det, jag skiter i det. För jag är verkligen tacksam för det. Så det skulle vara, jag värderar det väldigt, väldigt högt. Och att mina, såklart, mina nära och kära är friska.
Mm. Okej. Okay. På tal om tacksamhet. Tacksam för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Ja, men verkligen. Och vi ser fram emot det kommande släpp. Och så och det kommer bli jätteintressant att se. Finns det någonting som du kan hinta om är på gång? Eller är du i det här nu?
Jag är helt slut.
Jag förstår.
Ja. Så att efter varje bok så har jag ju sagt att det här är min absolut sista bok.
Skojar du?
Nej, det är säkert. Okay. Jag har verkligen sagt det. Jag sa det efter Handelsvara kvinnor och ja. Sa det efter familjen. Så jag får väl fortsätta att säga det efter Spelkungen. Och så också, det här är min sista bok. Och så får vi se. Det kanske blir någon mer.
Ja, men okay.
Folk får tipsa mig.
Vi får hoppas. Ja, men absolut. Ah. Tipsa.
Ja, precis.
Tack för att du kom.
Tack.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.